I det här avsnittet ska vi koncentrera oss på det stora, fina, vackra riket vi lever i form av Europeiska unionen. Och det ska handla en del om vem som ska sitta med vem, var.
Mm. Petteri Orpo har blivit lite sårad den här veckan för att han återkommande får den här frågan. Om man då röstar på hans parti och hans grupp i EU-parlamentet, vem man egentligen ger sin röst åt.
Pääministeri Orpo, te olette olleet valmiita tekemään yhteistyötä laitaoikeistopuolueiden kanssa niin meillä kuin myös muualla.
Tämä ei ole asiallista. Suomessa ei ole onneksi tässä salissa tuollaisia voimia.
Ja man har fått den här frågan nu i debatter under hela veckan, men nu är det inte längre sakligt när man frågar honom om han tänker samarbeta med högerpopulisterna i EU-parlamentet.
Och sen att han upprepar det som det sades redan under regeringsförhandlingarna, att de inte ser Sannfinnarna som ett ytterhögerparti. Det är liksom fult att kalla dem så i Finland.
Det här är politikens EU-specialavsnitt. Med Marianne Sundholm, Magnus Wanjung och mig, Joakim Runt. EU, eller EG, för oss lite äldre hundar. Vi ska försöka ta det så där lite pedagogiskt och lite i bitar. Om vi skulle börja gällande det här, när jag går och röstar till valurnan, hur ska jag tänka? Eftersom jag nu inte väljer en politiker som ska styra över Finland enbart, utan jag ska skicka iväg en politiker ut i EU.
För det första, 27 länder, 720 ledamöter, 15 av dem kommer från Finland. Man måste tänka på hur det där samarbetet ser ut där i parlamentet. Det är ju inte heller så att där i parlamentet finns en uppdelning i den här klassiska regering och opposition som vi ser i Finland, utan det kan födas lite olika samarbeten kring olika frågor. Så det är den sätt att ha koll på för det första var det parti man tänker sig, vilken grupp den sen sitter där i EU. De är väldigt olika i storlek också, de här grupperna, och därmed har de olika inflytande. Sen är det nog en ganska stor skillnad i hur mycket inflytande en enskild kandidat har. Så när man väl har valt sitt parti så kan det löna sig att fundera på att är det här en människa som faktiskt får saker till stånd i Europa.
Hur ska man veta det då?
Ja. Jag läste en rolig kolumn av en av mina favoritkolumnister i Sverige, Lena Melin, i Aftonbladet, under rubriken ungefär så här, maxa ditt inflytande i EU-valet. Hon lyfter fram ungefär just de här sakerna. Man har ju kanske lite annat system i Sverige när hon gjorde jämförelsen mellan riksdagsval och EU-val där. Men jag fäste mig till exempel vid det att hon skrev att EU-parlamentet premierar inte blyga violer. Och det här är kanske någonting faktiskt att tänka på. Det vill säga, som Marianne säger, från Finland väljer vi in 15 parlamentariker. De är inte som riksdagsledamöter i Finland som sitter där för att stödja regeringen och regeringens lagförslag.
Med sin blotta närvaro, så att säga.
Precis. Utan de tar plats i någon av de här grupperna. Och sitter de i rätt grupp och är de tillräckligt liksom företagsamma och framåt, så kan de få sådana här, som det då heter, förhandlare och rapportörsroller och så vidare. Det vill säga där de enskilda parlamentarikerna kan få en väldigt stor makt över att styra över hur enskilda lagförslag utformas. Och det här kanske är någonting som man liksom ska ha i åtanke när man röstar.
Och när vi var ju i Strasbourg i februari och träffade de här parlamentarikerna som är invalda nu, det här var faktiskt någonting de alla lyfte fram själva. Att det har varit det mest givande med jobbet där, att man har så stort inflytande. Att blir man rapportör för en fråga så har du stor makt, eller åtminstone mycket att säga till om hur det där förslaget sen utformas. Att det är nog en intressant sak att tänka på.
Åter till Lena Melins recept. Hon det där gav det här råd. Välj först en fråga. Alltså en fråga som du tycker att är viktigast i det här valet. Det kan vara vad som helst. Är det klimatet?
Säkerhet eller säkerhet?
Är det till exempel säkerheten? Det vill säga att jag tycker att det absolut viktigaste är att EU satsar ännu mer på att stödja Ukraina till exempel, både pengar och militärt och så vidare. Eller är det flyktingfrågan? Man vill ändå att EU ska ha en mer generös flyktingpolitik eller en mer restriktiv flyktingpolitik. Välj din fråga, välj en kandidat som du vet att stenhårt kommer att driva den här frågan. Se till att den kandidaten sitter i rätt grupp, alltså i någon av de här grupperna i EU-parlamentet som endera är stora eller har en, liksom en vågmästarroll men som har en betydelse och som är med när de här förhandlingarna förs i EU-parlamentet. Mm.
Det är det här snacket som är det viktiga, alltså, jag tänker, ta kontakter. Och minglande och sådana, och det är sociala färdigheterna också, när du är där nere.
När vi var det där och träffade de här parlamentarikerna, jag tror att det var Petri Sarvama, samlingspartisten som nu då slutade och fick något sådana EU-toppjobb, så han sa att man ska liksom dagen efter valet så ska man sitta på planet i Bryssel och det där, och där liksom, man ska vara där först liksom, och ta sin plats helt enkelt. Mm.
Och sen, när det som Lena Melin också varnar för, att där finns ju kandidater som inte hör till någon av de här grupperna. Och de har, eller alltså, inte kandidater, invalda. Och de har absolut inga inflytande.
Och vilka är de här inga inflytande grupperna
nu,
då?
Nu när man ser till exempel, de närmaste exempel jag nu kan komma på som skulle kanske finnas en risk för en sån position är väl Teuvo Hakkarainen. Att om man inte ställer upp för ett etablerat parti och inte, alltså vi vet inte att om han skulle bli invald, var skulle han sitta? Mm. Är det fullt nu att namedroppa en kandidat så här att han inte kommer att ha inflytande om han blir invald? Jag vet inte.
Nej, men man kan ju också
se vad Teuvo Hakkarainen har fått gjort under de år han har suttit i EU-parlamentet, och det är ganska lite. Och det här har ju också att göra med att han också hittills har suttit i grupper. Först i ID-gruppen och så i ECR-gruppen, de här två olika grupperna för de höga populistiska partierna, varav det här ID-partiet då är det mera extrema. Men de har varit ganska isolerade från beslutsfattande, och därför har de har inte fått de här uppdragen helt enkelt där de har inflytande. Mm. Det här kan ju förändras nu, och det här är ju då en av de här stora frågorna som pågår just nu. Det vill säga, kommer särskilt då den här ECR-gruppen, den mer moderata av de populistiska grupperna, att få inflytande i parlamentet om då den stora EPP-gruppen, alltså den här samlingspartister och kristdemokrater, väljer att samarbeta med den gruppen. Men det är klart att om man väljer in en kandidat som inte har en grupptillhörighet, så har den väldigt svårt att få någonting gjort.
Ja. Så Lena Melins tips, välj en framfusig socialt kompetent kandidat efter att du har valt ämnet. Om ämnesområde, så att säga.
Det är kanske viktigt,
här också.
Ja, viktigt kanske vilka val som helst. Vilken valfråga driver dig? Vilken är viktigast för dig?
Mm. Ska vi se närmare på de här grupperna i EU-parlamentet då? Vilka de är och vilka man borde alltså då satsa sina pengar på om man vill få liksom sin... Jag menar, sina...
Ja, men man ska väl framförallt satsa sin röst på dem som tycker likadant som man själv.
Man siktar på stor grupp.
Den som vinner. Om man vill satsa på dem som vinner, så säger ju nog alla pollar att det är EPP, alltså de som Samlingspartiet och Kristdemokraterna från oss sitter i. De leder liksom precis alla pollar man tittar på och har gjort det länge redan.
Mm. Väldigt oklart om Kristdemokraterna kommer att ha en plats. De har ju inte haft det på väldigt, väldigt länge.
Ja.
Men Samlingspartiet förutspås ju bli valvinnare också i Finland.
Ja, och på andra plats i både Europa och i Finlands pollar är ju socialdemokratiska gruppen. Inte riktigt lika stor, men nog liksom, det är de här två som är de klart största grupperna i Europaparlamentet.
Och de hade ju tidigare ganska ofta liksom en gemensam majoritet och kunde styra hela EU. Nu, under senaste valperiod så hade de inte, utan då hade de också den här Renew-gruppen, alltså som SFP sitter med i, och också Centern och Macrons parti från Frankrike som är det stora partiet där.
Som är någon sorts mittengrupp.
Som är ett slags våg. Har varit en slags vågmästarroll, och det har ju också gjort till exempel att SFPs
Nils
Torvalds har haft möjlighet att ta ett ganska stort inflytande, därför att den här gruppen har haft ett inflytande i parlamentet. Men det är den här koalitionen, så att säga, som du har stått bakom kommissionsordförande Ursula von der Leyens det där program för den här valperioden, även om det inte riktigt funkar då sådär att det är en regering, utan man kan sedan hitta stöd i enskilda frågor mellan olika grupper och så här.
Men det här vi också ser, de stora förändringarna från dagens läge till pollarna, liksom att den här Renew, den här gruppen där i mitten, har sjunkit, så att den blir i vissa fall ungefär lika stor eller lika liten som de här grupperna på högerkanten, alltså både ECR och ID. Sen är det hemskt oklart. Jag har sett väldigt olika pollar för hur det kommer gå för de gröna. Alltså, ännu några månader sen såg det mycket sämre ut. Nu säger en del att det kanske inte behöver vara så dåligt. Men,
och de gröna har alltså en egen parlamentsgrupp?
De har en egen grupp, ja. Två största frågetecknarna som jag ser, både för, särskilt för Finlands del, men kanske för Europa överlag, just att hur går det för de här gröna partierna och hur går det för ytterhögern? Och det är det som på något sätt också har blivit den där motpolerna överhuvudtaget, liksom den här polariseringen i det här valet. Och som också kanske kan vara det som mobiliserar väljare, liksom, att vem är det som ska styra Europa och vem, vet du, jag menar, kommer sannfinländarna att få sina väljare att gå till valurnan? Här är liksom, de brukar ju aktivera sig mot slutet av en valrörelse. Hur går det den här gången?
Ja, och det här har ju blivit lite av en valfråga i sig nu.
Ja.
Precis som det också var inför riksdagsvalet i Finland. Det vill säga att vilka partier kommer att samarbeta med sannfinländarna. Det blev en sån här kapplöpning då bland vänsterpartierna och de gröna att säga att vi samarbetar aldrig med sannfinländarna. Och det är ju nu liksom någonting som Socialdemokraterna och Vänsterförbundet särskilt nu tycker jag hotar med, och de gröna också som vi hörde här inledningsvis i sändningen, att man försöker sätta åt Samlingspartiet som är opinionsledarna här med att tänka ni verkligen samarbeta med de här populisterna, och svaren är ganska otydliga både från Petteri Orpo och från Ursula von der Leyen ur ett sådant brett europeiskt perspektiv, men samtidigt så tar han då liksom på sig någon slags offerkofta och känner sig illa behandlad för att folk ifrågasätter om man verkligen tänker samarbeta med de här partierna. Nu är till exempel
då, och när man ser populister, vilka tänker man på?
Nej, men då alltså? Tänker man till exempel på EPP är ganska tydliga med att man inte vill samarbeta med den här ID-gruppen. Alltså där finns sådana som Nationella fronten från Frankrike, där finns alternativ från Tyskland och så vidare. Det här liksom, där finns rena putinister och liksom rasister och liksom så här. De vill man inte samarbeta med, de är isolerade.
Mm.
Men den här ECR-gruppen, så där finns då till exempel polska lag- och rättvisa partiet som inte kan sägas då för det som Petteri Orpo sa, det vill säga att vi samarbetar bara med sådana som ger Ukraina sitt fulla stöd och som är för rättsstaten. Man kan inte säga det om lag- och rättvisa partiet. Nu håller man dessutom på då att få in det här ungerska Fidesz-partiet i den här ECR-gruppen, och man kan kanske inte riktigt heller säga att de fyller de här kriterierna. Orpo har sagt att det är lätt att samarbeta, eller har varit bra att samarbeta med Giorgia Meloni från Italien.
Vilket hela Samlingspartiet verkar tycka. Ja. Alexander Stubb berömde också henne i vår valdebatt för presidentvalet.
Men där finns det liksom väldigt mycket i deras agenda som kanske inte svarar mot det här kravet på rättsstatsprincipen och så här.
Men exakt, den här samma kritiken fanns mot sannfinländarna före de gick med i regering.
Ja. Men hur ska man säga, jag menar, vi är ju konsensusland Finland, och ska inte vi så där, vi ska kunna samarbeta med alla, också i Europa.
Och ännu mer i Europa är det ju att det inte finns det där, har inte funnits liksom riktigt det där blockerna på samma sätt, utan lite, nu är det ju länge sedan vi har sett ett rödblått samarbete i Finland nu. Intressant är nu det här när man mobiliserar sig mot ytterhögern, är sen de här nyansskillnaderna mellan Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och de gröna här hemma, när de lite då försöker sen också, de tävlar ju om varandras röster också. Man märker helt klart hos Socialdemokraterna och de gröna att det finns en rädsla för att Li Andersson ska ta röster av också dem. Socialdemokraternas valbudskap på svenska är att genom att rösta på dem så kan man vara säker på att rösten bidrar till att hindra ytterhögern från att komma till makten i EU, motverka Rysslands intressen och bekämpa klimatförändringen. Och det här är ju liksom så där budskapet hos de här alla tre egentligen. Men sen när både Socialdemokraterna och de gröna går åt Vänsterförbundet för att den gruppen i parlamentet inte är lika enhetlig som här, att man inte riktigt alltid vet var man har den, att där finns en tendens mot yttervänster istället. Och de gröna är ju också nog ganska aggressiva med att de här andra partierna, att Socialdemokraterna till exempel inte är tillräckligt ambitiösa i sina klimatmål. Alltså det är roligt att följa med den där. Att fast de alla har den här enhetliga rösten om att vi ska bekämpa ytterhögern, så är de sen ändå och grälar med varandra. Annika Saarikko la ut en jätterolig video från en valtent här på Yle när hon satt mitt emellan Sofia Virta och Li Andersson som började gräla över hennes huvud. Hon är nog rolig, sa Arikko. Så gå och titta på den här videon.
Det för agentkriget. Men Andersson är ju ganska hårt åtsatt för det här också. Hon har väl sagt att det finns vissa grupper i den nuvarande vänstergruppen som hon inte vill sitta med efter valen. Problemet i EU-parlamentet är ju att man kan inte skapa hur många grupper som helst. Det finns liksom vissa krav på hur stora de ska vara.
23. Men ja, det kommer ju säkert att bli en omfördelning. Därför ser man också vissa skillnader när man tittar på pollar nu. Att vissa utgår från var partierna sitter nu och andra utgår från att de där partierna kanske inte sitter sen i den gruppen. Och så vidare. Så det är inte helt lätt att få en enhetlig bild i de här EU-valspollarna som ju alltså grundar sig på nationella pollar när man inte riktigt kan vara hundra på var partierna, eller åtminstone små partier, sen sitter.
Och Riikka Purra säger ju också att de inte vill ha in Orbans parti i sin grupp. Men frågan är bara sen vad ett litet parti från Finland kan sätta emot ett stort parti från Ungern. Att man får liksom finna sig i vissa situationer. Mm.
Men hur är det med mitten i EU? Är de liksom besparade från sådana här ultracenter?
Agentanklagelser.
Det är agentanklagelser,
jag tror det.
Ska vi gå in på sakfrågor? Sakfrågor i EU-valet, förutom det säkerhet. Men vad är på agendan i det här EU-valet 2024?
Det görs ju alltså enkäter under där. Det finns den här eurobarometern som görs ett par gånger per år. Och alltså här i Finland är det ju säkerhet. Men när man tittar på den där europeiska kartan om vilka ämnen som är mest intressanta i olika länder i hela Europa, så är det inte alls så där. Och förstås följer det ju de länder som har gräns mot Ryssland till exempel, tycker att säkerhet är en viktig fråga. Tyskland tycker också att det är den viktigaste frågan. I Frankrike är det att bekämpa fattigdom. I Spanien är det hälsa och vård. Alltså det behöver inte alls vara så att det är säkerhet. Det enda landet där klimat är viktigaste valfrågan är Sverige. De var ju lite efter i förra valet. Det var det enda landet i Europa som inte var med om den här stora gröna vågen.
Okej. Okay. Mm. Och när det är fattigdom och hälsa, så då tänker de faktiskt på hela EUs hälsa och fattigdom. Eller är det den liksom egna fattigdomen som man vill att man ska styra upp via EU?
Nu tänker jag väl många länder på sina egna länder, men det avspeglar ju förstås vad som är viktigt i de länderna också. Alltså efter nu några år av inflation och svårare tider ekonomiskt och pandemi och så vidare, så är det ju alltså... Det är inte så enkelt att det är försvar och säkerhet som är den stora frågan. Det finns ju också lite skillnader i hur folk i olika länder i Europa ser på stödet i Ukraina till exempel.
Sen är det ju på något sätt svårt för väljarna att hålla isär vilka frågor man kan avgöra genom att rösta i olika val. Jag menar, vår fråga lär inte avgöras för att man röstar i EU-valet, men också de här EU-frågorna till exempel. Nu har vi diskuterat EU-utvidgning ganska mycket inför det här valet. Det är en fråga som man kanske snarare egentligen borde diskutera inför riksdagsval, eftersom det är inte en fråga som i första hand avgörs av parlamentet utan av medlemsländerna. Men det är klart att det här är rätt på något sätt situation att diskutera EUs framtid och så vidare.
Alltså att medlemsländerna ska skilt godkänna.
Ja, så är det. Man tar inte in nya länder, till exempel Ukraina eller någon av de andra 8 kandidatländerna, utan att alla medlemsländer godkänner det. Det görs inte liksom i parlamentet. De frågor jag tycker det har varit mest diskussion om nu kanske i de få valdebatter som har ordnats har väl varit flyktingpolitiken. Den här Rwanda-modellen har varit väldigt mycket framme.
Och svårt att veta vad de riktigt menar. Alltså.
Verkligen. Och sen den här klassiska frågan om EU ska ta lån eller inte, till exempel för att stödja Ukraina eller stödja företagen. Men den här Rwanda-modellen tycker jag är väldigt intressant, för den delar ju partierna ganska mycket. Och också där har Petter Orpo varit lite burken och kränkt, för att han får tuffa frågor, därför att både Samlingspartiet och EPP-gruppen har haft lite svårt att artikulera vad man egentligen menar med sitt valprogram, där man säger att asylprocessen ska läggas ut utanför EUs gränser. Och det här har ju Storbritannien med ganska dålig framgång försökt göra, när man har då tänkt sig att man flyger asylsökande till Rwanda och får dem asyl, så får de stanna i Ukraina och ha asyl där bäst de vill. Nu är det väl inte det här då som Samlingspartiet och EPP vill.
Petteri Orpo kastar ju fram Albanien och Marocko.
Ja, han gjorde det.
På något sätt. Som ja, här länder, dit du kuskar det här gänget.
Precis, men sen gav han inte ett svar på att kan också till exempel Libyen vara ett sånt land där man systematiskt kränker mänskliga rättigheter. Men skillnaden då mellan Sannfinländarna och Samlingspartiet är väl att Sannfinländarna vill ha en renodlad Rwanda-modell som går ut på att människor ska söka asyl i ett tredje land, man ska ha liksom en deal med ett tredje land.
Processen vilket ska skötas där.
Hela processen ska skötas där, och om man får asyl så får man också asyl i det landet, det vill säga man får aldrig någonsin sätta sin fot i Europa. Och förstår jag nu rätt av Petteri Orpos lite luddiga svar, så tänker han nu ändå att får man asyl så ska man väl få komma till Europa. Och det här står, men det här står nu i varje fall då liksom mot det andra alternativet som kommer från vänsterhåll och från också SFP-sida till exempel, handlar om att istället skapa trygga inresevägar till EU, till exempel genom humanitära visum, att de som mest behöver asyl ska kunna gå in på en ambassad, ansöka om ett humanitärt visum för att ta sig till Europa och kunna söka asyl, istället för att liksom folk ska ge sig ut på de här farliga resorna på Medelhavet. Mm.
Men alltså det här grejen med det här formuleringsbråket kring det här från Samlingspartiets håll är nog ändå, jag vet inte riktigt hur man ska se på det, för när man tittar på det här statsrådets formuleringar om det kom ju det här dokumentet med Finlands mål för att påverka EUs agenda under nästa period. Och där alltså, om migrationspolitiken, så står det uttryckligen att Finland ska konstruktivt främja åtgärder på EU-nivå som utvecklar möjligheter att genomföra asylprocessen och erbjuda internationellt skydd i trygga tredje länder.
Och Rwanda-modellen finns väl i regeringsprogrammet också? Ja, men den ska utredas.
Det här är Rwanda-modellen, men Petteri Orpo vill inte kalla den för Rwanda-modellen. No, för det låter ju ganska fult.
Det låter ju, men jag menar, handlar det då om att det ska ske i Albanien istället? Eller, men jag menar att om statsrådet har skrivit i sina EU-mål att man ska främja att både asylprocessen och det internationella stödet kanske finnas i trygga tredje länder, så då är det ju Rwanda-modellen. Mm.
Mm. Eller det här är en hemlig modell som ingen har hört talas om ännu. Ska vi gå in lite på personer? Om vi skulle försöka luska ut redan nu, vem blir invald i EU-parlamentet från Finland och varför? Låt höra, Marianne och Magnus.
De blir 15 stycken.
Ja,
det
vad heter du då?
Det kan jag slå vad om.
vem blir garanterat inval från Finland?
Nå, ska vi ta det enligt vem som vinner valet? Partierna eller?
Ja,
då börjar vi med Samlingspartiet.
Det är
förstås
de som blir störst.
Ja, där ställer ju både Henna Virkkunen och Sirpa Pietikäinen upp på nytt och ses väl nog som alltså ganska säkra val för att bli omvalda. Sen har de ju 6 riksdagsledamöter som ställer upp. Jag skulle sätta pengarna kanske på Pekka Toveri, som fick nästan 10 000 röster i riksdagsvalet och har stark försvarsprofil, som ju är det viktiga ämnet. Och sen Samlingspartiets väljare, alltså Henna Virkkunen och Sirpa Pietikäinen är kvinnor. Många kommer vilja rösta på en man, fast det nu finns andra duktiga eller synliga kvinnor också bland kandidaterna.
Aura Salla till exempel fick 40 000 röster i det förra EU-valet, har varit väldigt synlig. Hon som ville förbjuda TikTok inför riksdagsvalet fick ganska mycket publicitet för det. Själv tidigare jobbat på Meta.
Ser man på.
En jag ser mycket reklam för här i Helsingfors och Nyland är Susanne Päivärinta, tidigare journalist som fick ganska mycket röster i riksdagsvalet nu när hon ställde upp första gången, nästan 7000. Så ja, svårt att säga, men Samlingspartiet lär ju nog få 4 platser. Mm. Petter Jörpa sa att kanske till och med 5.
Men det kan ju på det sättet kan lite mer oväntade kandidater komma in, för att det, man kan tänka sig Henna Virkkunen är en stark kandidat. Hon blir antagligen invald, men hon är en väldigt stark kandidat för att bli EU-kommissionär. Ja. Och det betyder det då att någon så att säga underifrån får ta hennes plats. Det, ska ni säga då, Mika Aaltola?
Ja, det var just vad jag skulle säga. Att det är kanske där Mika Aaltolas chans finns. Mm. Och förstås det här att alltså Samlingspartiets väljare brukar rösta ganska 50-50 på kvinnor och män, så det kommer inte bli en grupp med bara 4 kvinnor. Liksom. Men Pekka Toveri, Mika Aaltola kanske. Mm. Ville Kaunisto. Mm.
Hur är det med Socialdemokraterna?
Det går det alltid dåligt för. Ja. Riktigt dåligt går det alltid
för dem. För att det går så dåligt för dem i EU, alltså nej, för att deras huvudfrågor är vård och utbildning och sen inte alls EU-frågor. Det brukar inte gå så bra för dem. Och nu, för att ändra på det här, har de satsat alla sina kort på Eero Heinamo. Alltså, han är den som ställer upp för omval och jag, säkert blir han invald. De siktar väl på 3 platser. Mm. Siktar de på 4. Men alltså,
han har ju varit kanske lite så här anonym i inrikespolitiken. Han har ju suttit, alltså på sistone, han har ju varit liksom haft en massa framstående positioner. Men han får ju alltså massor med röster alltid. Mm. 100 000 över.
Säger allt om Socialdemokraterna. Va?
Men jag tror jag såg hans valreklam inför EU-valet och det stod bara kort och gott säkerhet. Mm. Och så Eero Heinamo. Han behöver inte säga mer än det där ena ordet bara.
De har också flera riksdagsledamöter som ställer upp. Maria Guzzenina har väl nog ganska goda chanser att bli invald.
Ville Melinen är ju en sån där som har en väldigt stark profil på sociala medier och liksom gjorde ett kanonval i riksdagsvalet.
Men räcker det med? Mm. Det är ju också, alltså hans, det som han är mest inne på är alltså han är som heter terapeut i Ville på som är, liksom är inne på social hälsovård och mental hälsa och så här, att är det tillräckligt för att vinna ett EU-val? Jag vet inte. Kimmo Kiljonen, Pinjo Perholehto kanske.
Socialdemokraterna har kanske haft lite svårt att hitta sitt budskap överlag i det här valet. Man har hotat väldigt mycket med, liksom, med högern.
Men det funkar ju för dem i nationella politiken. De leder
gallupparna just nu. Ja. Mm.
Sannfinländarna?
Jättebra lista. 9 sittande riksdagsledamöter. Flera sådana som var riktiga röstmagneter i riksdagsvalet. Sebastian Tynkkynen, Mauri Peltokangas. De har också ställer upp för omval, Pirkko Ruohonen Lerner. Oklart om det liksom är en bra eller dålig sak att ställa upp för omval. För, alltså, hon har ju inte varit så synlig.
Nej, hon kom ju in mitt i valperioden och har kanske inte haft en särskilt stark profil. Jag har nog hört fler inom partiet som tippar på Sebastian Tynkkynen, som alltså han är ju på något sätt en komet i det där partiet och han gör en stark så han stark 0 euros kampanj igen, alltså han gör ju liksom en hedersak av det där att han gör allting själv och han gör det på sociala medier och han lyckas få en väldigt stor spridning, och nu har han till exempel haft som en del av sin kampanj att det här åstadkommer jag själv med en riksdagsassistent. Tänk vad jag ska åstadkomma när jag har 5 assistenter i EU-parlamentet och vi är farlig på riktigt. Ja. Men han kommer antagligen att göra ett väldigt starkt val.
Men vad ska vi tro? Är det 2 eller 3 platser åt Sannfinland?
Ja, det är väl det som är frågan, och det beror väldigt mycket på om de lyckas mobilisera sina väljare, och det kommer att bli avgörande för hela valdeltagandet som sen igen blir avgörande för de andra partierna också, SCP. Till exempel för SCP.
Och de kickar ut Hakkarainen. Hur går, vem liksom, och han ställer ju upp då i en sån i någon sorts eget, någon egen sorts liten grupp då. Alltså, vad händer med hans röster? Alltså, far de med honom eller är det, hur många stannar i Sannfinländarna?
Alltså, men de har som sagt jättestark lista med riksdagsledamöter från flera olika håll i landet som alla har fått så där. Många har fått över 5000 röster i riksdagsvalet, så att det är en bra lista.
Och så har vi har lite gröna, vänsterförbundet, Centerpartiet.
Gröna har väl egentligen 2 starka kandidater. Ville Niinistö sittande ledamot och Maria Ohisalo tidigare partiledare. Och många tippar väl kanske på att de får just de 2 platserna. Atte Harjanne är kanske en lite sån här bubblare. Han är ju en sån här marknadsliberal grön kanske man
som också talar mycket om försvar. De kanske behöver en sån Där är ju också andra riksdagsledamöter, Krista Mikkonen, Inka Hopsu. Helt bra lista nog, men för de gröna ser det ju inte bra ut i några opinionsmätningar.
Vänsterförbundet
satsar allt på Li Andersson.
Och kanske hoppas man att hon ska dra in en till. Det vill säga man har en parlamentariker nu, Sylvia Modig. Det är väl kanske inte särskilt sannolikt, men det där Li Andersson blir säkert en röstmagnet. Där är väl nummer två i det partiet antagligen, Merja Kyllönen, som lockar helt andra typer av väljare, de här liksom traditionella vänsterväljarna i norra Finland och på glesbygden. Hon har ju tidigare varit invald i EU-parlamentet och fått väldigt bra med rösta.
Jussi Saramo ställer också upp, men kanske de rösterna kanske går till Li Andersson, jag vet inte. Centern,
Katri Kulmuni är väl en ganska stark kandidat, och Elsi Katainen som
ställer upp för omval ska man väl nog se som ganska, alltså nu har hon ju klarat sig ganska bra i parlamentet. Sen Mika Lintilä ställer också upp. Det kan jag tänka mig nog, att där finns många väljare som har uppskattat honom och vill se en comeback.
Tänk att han gläds och oskar du den här WhatsApp-skandalen.
Och långar upp på flyget. Never forget. Petri Honkonen är ju också lite av ett namn ändå. Svårt, tycker jag, med Centern. Inte vet man hur många platser det är riktigt.
Nej, man kan aldrig säga någonting med säkerhet om Centern.
Och vem har de där nu alltså?
Mauri Pekkarinen och Elsi Katainen.
Ja, och sen sitter det ju då i samma grupp i parlamentet, SFPs. Nils Torvalds, så där de här mittenpartierna sitter ihop.
Ja. Och är det då Anna-Maja Henriksson som alltså tar SFPs mandat då?
Om SFP tar ett mandat så är det väl med stor sannolikhet Anna-Maja Henriksson.
Den här enkäten som tankesmedjan Magma och Svenska Yle gjorde tillsammans, så bara 800 svarande, så man kan inte, så ganska stor felmarginal, man kan inte dra jättestora slutsatser. Men på just den punkten kan man nog, för att när de här väljarna skulle välja kandidat, så av 800 svarande var det över 100 som sa Anna-Maja Henriksson, medan bara 20 sa Eva-Bio. Det säger nog ändå ganska mycket. Och jag menar, här finns ju förstås lite det här, det är säkert en fördel för partiet att just de två är huvudkandidater och lite tävlar mot varandra med. Alltså du kan, jag har sett flera statsvetare säga det här, att också om du är emot SFPs sits i regering, eller att de sitter i regering, så kan du ge din röst i partiet genom att ge den åt Eva-Bio, som har varit så hög kritisk röst.
Märk väl, det har vi sagt här i politiken också.
Jajamensan, många unga.
Ja, men jag vill ännu bara säga att andra också tycker att
han sagt det här.
Men jag menar, Henriksson är ändå så dominerande namn i det där partiet, och framförallt så Vasa valkrets har partiet jättestort. Fast hela landet nu är samma valkrets, så är det ändå där det finns så mycket röster att hämta, och där Henriksson är mycket starkare än vad Eva Biodé är. Så att här i Helsingfors, Nyland, där Eva Biodé är ett starkare namn, så har hela partiet ett svagare stöd.
Sen finns den här lilla falangen av punchdrickande herrar som röstar på Eva-Bio D, så att Markus Rantala ska komma in i riksdagen. Men jag tror inte att det är så stark politisk kraft att den
men
är
de någonting finns
att räkna med.
Ja, men jag gissar nog, jag skulle sätta pengarna ändå på att SFP får sitt mandat, Henriksson blir invald, och då blir Kristoffer Ingo riksdagsledamot.
Apropå Anna-Maja Henriksson, så gick hon ju ut i Hufvudstadsbladet här i veckan och påminde om att hon ju slutar som minister i regeringen Orpo. Gör hon det här för att komma hem lite mera röster inför valet?
Ja, man undrar just de som kanske kunde liksom rösta på henne för att bli av med henne. För att
hon
har ju inte samma skäl för det.
Var det en liten valfint sådär för att liksom nu så här före valet tydligt att visa att jag tar ju avstånd
mer,
från
det? Mer har man kanske tolkat det som valfeber när hon gjorde en kappvändning om gratis utbildning på andra stadier, tänker jag, som hon också gjorde här i veckan.
Det vill säga, oppositionspartierna tackar henne för det var roliga inlägg.
Men alltså man ska inte heller då enligt Anna-Maja Henriksson, som är undervisningsminister, skära och spara 12 miljoner på att ta datorer av elever på andra stadier som fyller 18.
Ja, just det. Rika Purra gick ut också och sa att flagga för att man skulle kunna ta tillbaka ett beslut gällande nattjouren i Kouvola eller var det?
Att det kanske inte ändå heller behöver bli sådär. Där var ju det där intressanta att
Och alltså gör de sån här nu bara för att det är val på kommande?
Hon sa det när hon var i Kouvola.
Dessutom det, ja. Lämpligt.
Det kan falla sig naturligt.
Men de fick ju kritik för att de låter SFP köra med dem så här i den här nationsfrågan. Så det är ju förstås en fråga som är aktuell att lyfta när man är i Kouvola. Mm.
Men nu är väl allt det här ett exempel på ännu en gång på det här att hela den här sparlistan är någonting som han har åstadkommit i en liten grupp där man...
I bastu? Liksom, nej, det var inte i bastu.
Det var inte i bastu, men det vill säga först bestämmer man var man ska spara och räknar ihop miljonerna och sen börjar man ens liksom lite fundera på konsekvenserna. Som väl nu väldigt många har konstaterat så skulle det här att spara 12 miljoner i andra staden på något sätt inte riktigt stå i proportion till konsekvenserna, kanske det är liksom som man ska se det här.
Men de här insikterna råkar sammanfalla med att det ska vara ett val här alldeles strax.
Det är mycket som råkar infalla med att det är ett val snart. Alltså nu är det ju till exempel i sannfinländarnas intresse att det är så stort fokus på gränsfrågor just nu.
Om vi ska tippa ännu avslutningsvis hur många som masar sig iväg och röstar i det här EU-valet. Det var 40,8 sorgliga procent i senaste EU-val. Ska vi gå uppåt eller neråt?
42,7.
Ja, det beror på om man tittar på de som bor i Finland eller alla finska medborgare. Men 42,7 om de som röstar i Finland. Så lite högre då. Och jag är en viss optimism, men jag tror att folk tycker det här valet är viktigare nu och kommer att mobiliseras och gå och rösta. Mm. Det också de här eurobarometerpollarna visar att finländarna är intresserade av det här valet på ett helt annat sätt än för 5 år sedan. Så jag tror nog vi landar närmare 50 än 40.
Vad tror Magnus?
Det var sorgligt förra gången för 5 år sedan, men då var det ändå bättre än för 10 år sedan eller för 15 år sedan. Alltså i det första valet 1999 var det 30,1 som röstade. Så det har ju gått uppåt och det har gått starkt uppåt ändå väldigt, väldigt långsamt. Men skulle det liksom fortsätta enligt ungefär samma trend skulle vi väl landa någonstans vid 45. Men jag säger som Marianne, det är så mycket som står på spel i det här valet. Liksom hela Europas framtid och säkerhet och så vidare. Folk måste anse att det här är ett viktigt val. Jag gissar på 49%.
Jag säger 46,4.
Vad ska jag säga? Jag måste säga, jag sa inte en siffra.
Nej, du måste säga feg.
Ja,
säg
jag
en
sa
siffra.
Fegt. 47.
Var det här ett jallolotteri?
Det kan bli det. Och sen påminner vi om att man kan höra av sig gällande tankar om EU eller vad som helst i politisk väg. Och vart mejlar man då, Magnus?
Man kan göra en kvalificerad gissning om valdeltagande till politiken@yle.fi.
Och vad gör man på arenan?
Man trycker på både hjärta och alarmklockan. Obs, obs, obs. För tänk om det kommer några nya specialavsnitt snart.
Man vet aldrig.